Eriksson, P4 Gotland.
Tatjana Novak är kompositör och pianist i Sverige. Hon har sin mamma i krigets Ukraina och varje dag i 3 års tid har de pratat i telefon och sjungit tillsammans. Nu har Tatjana gjort musik av deras samtal.
Det är otroligt fint och vackert att jag kan lyssna på henne. Och hon lyfter upp mig så mycket. Hon har så vacker röst. Och jätteung röst också.
Valentina Novak är 91 år och bor i huvudstaden Kiev. Och Tatjana berättar att de ryska attackerna nu sker helt nära mammans hem.
Hon försöker att inte prata om krig så mycket, men om hon måste, då vet hon att hon kan.
Teddy Pankowski och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
Det avslutar Kulturnytt.
Tack för att du lyssnar på P1 denna måndag. Vi ska närmast få en nyhetsuppdatering. Sveriges Radio P1, alltså, klockan är 2.
SVT drabbades både igår kväll och i förmiddags av överbelastningsattacker som orsakade tekniska problem för företagets digitala tjänster, både för sajt och app. Gårdagskvällens överbelastningsattack är den största SVT har blivit drabbad av, säger företagets teknikdirektör Adde Granberg. Överbelastningsattackerna mot SVT ska nu utredas med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppger SVT. Relationen mellan de tidigare vännerna Indien och Bangladesh är inte alls lika goda längre. Istället så har Bangladesh närmat sig Kina. Och det här är något som drabbar många av invånarna i Bangladesh som inte längre kan få sjukvård i Indien.
Jag har åkt till Indien för behandling i många år. Och inte bara jag utan hela min familj. Här i Bangladesh så får inte vi den sjukvård som vi borde få även om vi betalar. Det säger Mittu Islam som väntat på ett nytt visum sedan augusti förra året. Han och tusentals andra bangladesier har hamnat i kläm när Indien nu beviljar betydligt färre visum. Det beror på att relationen mellan Indien och Bangladesh försämrats i och med att den före premiärministern Sheikh Hasina störtades. Hon stöttades av Indien.
For India it's very crucial to accept the new reality in Bangladesh.
Det är avgörande att Indien accepterar den nya verkligheten i Bangladesh, att en omvälvning lett till den här förändringen. Det säger Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies i Dhaka. Bangladesh behöver också komma ihåg att landet måste ha en konstruktiv relation till Indien, menar han. Man är trots allt omgivet av indiska delstater som i sin tur delar gräns med Kina. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Redwan Ahmed, Dhaka.
Och ett längre reportage om det här kan du höra i eftermiddag i Studio 1 i P1. Det har blivit ett strömavbrott i Mölndal söder om Göteborg efter en explosion i ett ställverk där i förmiddags, rapporterar P4 Göteborg. Spårvagnstrafiken i Mölndal står still, trafikljus fungerar inte och butiker är strömlösa. I Skåne har det börjat brinna i ett 3 våningar högt korsvirkeshus i Östanå i Östra Göinge kommun. Räddningstjänsten larmades vid 12:30 på eftermiddagen och har lokaliserat branden till bjälklaget mellan andra och tredje våningen av byggnaden, rapporterar P4 Kristianstad. Och enligt räddningstjänsten så ska byggnaden i fråga vara tom och ingen person ska ha kommit till skada. Och det här korsvirkeshuset i Östanå i Östra Göinge kommun byggdes runt 1780. Och fler nyheter finns också i appen Sveriges Radio Play. Ekot i studion, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Fler perspektiv på nyhetsutvecklingen, alltid också i Sveriges Radio Play, fliken Nyheter och på sajten sverigesradio.se. Där kan du till exempel ta del av de senaste intervjuerna och fördjupningarna i P1 morgon från i morse. Strax denna måndag ska vi fortsätta i P1 med I hjärnan på Louise Epstein. Ämnet är drömmar. Och så ett poddtips och ett tips på någonting man kan lyssna till ikväll i P1 efter 7:30.
Personer under 50 som får hudcancer minskar. Vi har blivit bättre på att skydda våra barn från sol och somliga smörjer dagligen in sig med krämer med högsta solskyddsfaktor. Samtidigt jagar unga de solstarkaste timmarna för att bli så bruna som möjligt. Och solarier har börjat poppa upp igen. Hur går allt det här ihop? Och ska vi verkligen inte få sola alls? I senaste Vetenskapspodden i appen SR Play.
I hjärnan på Louise Epstein.
I natt drömde jag om en vit häst som galopperade efter en långhårig ko och hennes kalv. Jag tänkte, de kommer aldrig få varandra. Hästen är ju häst och kon ko. På avstånd såg jag ett gult hus och terrängen var otillgänglig för mig, men inte för hästen. Försöker drömmen berätta något för mig eller är den bara en slumpmässig bearbetning av sånt jag upplevt? Ja, vad kan vara bra att känna till om drömmar för att ha glädje av dem?
Gäst är Pontus Wasling, hjärnforskare.
Berättar du om dina drömmar för dina vänner eller låter du helst bli, Pontus?
Nej, jag brukar faktiskt inte göra det.
Inte ens för din fru?
Nej, jag har i perioder skrivit drömdagbok. Annars har jag en tendens att glömma bort mina drömmar ganska snabbt, tyvärr. Men ibland så kan jag ju komma ihåg och kanske berätta lite grann. Men jag brukar inte mötas av någon större entusiasm.
Nej, men det är ganska segt att lyssna på någon som berättar om sina drömmar. Varför är det så?
Det är så oerhört konkret och tydligt när man upplever det. Men sen när man berättar det för någon så är det ofta en historia som inte riktigt har någon liksom punchline. Det finns ingen bra slutkläm på den.
Lite segt.
Ja, det handlar liksom inte om någonting.
Ibland gör det väl?
Ibland gör det, absolut. Och det kan finnas tvister och slut på en dröm, absolut.
Vi har ju fått många mejl om drömmar så att i det här avsnittet så kommer vi besvara några av dem. Alltså Pontus, vad tror du det beror på att drömmar väcker enormt intresse?
De är ju så personliga, de är så verkliga, det är ju lika verkligt som verkligheten själv. De är så konstiga, de kan upplevas som symboliska. En del upplever ju sanndrömmar, att det är någonting som kommer att hända och slå in då. Ja, det är mycket mystik kring drömmar.
Vad är en dröm?
Det är någonting som skapas av vår hjärna och uppfattas precis som verkligheten själv. Och tittar man på hjärnan så är det samma delar i hjärnan som är aktiva under vakenhet som under sömn och dröm. När vi till exempel pratar eller ser någonting som rör sig förbi. Det är egentligen ingen skillnad mot det som händer i hjärnan när vi är vakna.
Men vad är det senaste på forskningsfronten när det handlar om att besvara frågan varför drömmer människan?
Det kommer ju fler och fler nya teorier. En som är ganska ny, det är att det kan finnas en associationsfunktion med drömmar.
Hur då?
Vi har en massa erfarenheter från tidigare livet. Och så under dagen så har vi lärt oss någonting nytt. Och då kan drömmen ha en funktion att associera det med saker som vi redan vet sedan tidigare. Och vi kan se nya samband med det nya och det som vi redan vet då.
Så att det blir ändå någonting nytt där i drömmen?
Ja, det gör också att vi kan vara kreativa då i våra drömmar och komma på nya lösningar på.
Och vad tycker du att de här rönen säger om människohjärnan och psyket?
Det är att det verkar finnas flera olika funktioner med drömmar. Det verkar inte bara vara en funktion utan det är många saker som drömmar gör.
Men tycker du att drömmarnas funktion har blivit mer eller mindre begriplig på senare år med tanke på den forskning som har gjorts?
Ja, mer och mer begripligt skulle jag säga.
Men vad intresserar dig själv mest med drömmar?
Jag forskar ju en del på området. Jag försöker att förstå vad drömmar egentligen är till för.
Kommer vi få svar på det idag, tror du?
Ja, men delvis i alla fall.
Okej, då ger vi oss i kast med några lyssnarfrågor som har kommit om just drömmar. Är du beredd, Pontus? Mm.
Ja visst.
Vår lyssnare Joel, han har skrivit ett långt mejl där han berättar om sin syn på drömmar, där han är inspirerad av taoismens tro på andlig odödlighet.
Mm.
Vad säger du som hjärnforskare? Har taoismen något att bidra med när det handlar om att förstå drömmarnas funktion bättre?
Det kan vara så här med olika religiösa och filosofiska idéer om drömmar, att det kan absolut finnas bra tankar där. Men inte så sällan kan det ju vara så att man ser på drömmar att de har liksom en övergripande funktion. Och så är det i flera religioner till exempel. Så absolut, det kan finnas bra frön där för att fortsätta och undersöka vad som händer.
Men du tror inte på att man bara reducerar drömmarnas funktion till en sak som det kan finnas då i vissa religioner, att man har en idé att nu handlar det om odödligheten eller något sånt?
Nej, det tror jag inte. Det verkar faktiskt finnas flera funktioner, så att jag tror inte man ska avgränsa sig så.
Och sen avslutar Joel sitt meddelande så här: har du någonsin drömt en dröm som slog in? Det händer mig ofta.
Ja, det här är någonting som jag ofta hör, till exempel när jag föreläser om drömmar. Jag har faktiskt inte, tror jag, varit med om det själv. Men jag har hört många andra som har varit med om det. Eller upplevt någonting.
Och vad skulle det kunna bero på då?
Ja, det här är ju inget enkelt område.
Det kan bli flummigt.
Det kan bli flummigt, men det kan också bli vetenskapligt. Och om vi går in på det vetenskapliga spåret då, så kan det kan ju vara så här att det är så liksom tråkiga förklaringar som att det är en tillfällighet bara. Vi drömmer ju ändå mycket, uppåt 4-5 drömmar i alla fall, per natt. Och under en livstid blir det ju väldigt många. Och då kan det ju vara så att en dröm handla om någonting som sen också inträffar.
Men kan det inte också vara intuitionen, att man har en känsla att det kanske blir så här, så blir det så? För att intuition finns ju.
Ja, det gör det ju. Och det är ju egentligen att vi kan plocka upp signaler, intryck, när vi är i vaket tillstånd då, som vi inte riktigt tänker på. Och det där är någonting som skulle kunna bearbetas under en dröm. Om vi har upptäckt eller liksom läst av någons persons känsla, så kanske vi kan drömma om det och det blir konkret. Och den personen gör någonting sen, och då kan vi se det här som en sann dröm. Men det kan ju vara vårt icke-medvetna tänkande som har gjort
sen
det.
Sen handlar det väl lite om också hur man väljer att tolka saker. Alltså hur mycket orsaksbundna man vill se dem.
Ja, för det finns ju drömmar som är väldigt konkreta. Och det finns drömmar som vi kanske kan tolka att de innehåller någon slags symbolik. Och då kan vi tolka det som att symboliken är att någonting kommer hända, och så händer det. Och då ser vi det som en sann dröm.
Mm. För så är det ju lite i Bibeln, du vet, i Gamla testamentet, den välkända berättelsen om hur Josef blev frisläppt från fängelset när han lyckades tyda faraos dröm om 7 magra kor som åt upp 7 feta kor. Och han tolkade det då som att 7 års överflöd skulle följas av 7 års hungersnöd.
Mm, just det. Det där är ju någonting som är förekommer på flera ställen, både i Nya och Gamla testamentet ju. Och det är ju gudomliga budskap, och gärna om framtiden. Och ofta då liksom i en symbolisk dräkt, om man säger så.
Men när övergavs det här synsättet att drömmar faktiskt kan berätta något tydligt om framtiden?
Ja, i religioner så kan man nog inte säga att det har övergetts.
Men inom vetenskapen?
Redan Aristoteles på sin tid ifrågasatte om sanndrömmar fanns. Så att det har varit en tvekan till det under lång tid.
Ja, punkt.
En sak där bara. Man kan faktiskt hitta på nätet på de här 11 september-attackerna att det var en del som drömde om de här 2 tornen. Väldigt konkret. Och att det skulle hända någonting. Mer symboliskt då, att man liksom träffar någon som såg sorgsen ut, och så händer detta dagen efter. Men det är frågan, är det här en tillfällighet bara? Och det kan det ju mycket väl vara. Min tolkning är väl att det skulle kunna vara en tillfällighet.
Men när du säger hitta på nätet, då ringer alla mina varningsklockor.
Ja, men det här är sånt som man kan läsa. Någon som skriver att min svärmor drömde det här och det här.
Ja, men det finns det inte riktigt vetenskapligt stöd för.
Nej, det är ju såna här anekdoter då som det kallas.
Och lyssnaren Anders, han undrar om det ligger något i Sigmund Freuds teorier om det undermedvetna och drömmarna. För på gymnasiet fick han höra att när man drömmer så uppstår det luckor till skiktet mot det undermedvetna så att saker därifrån kan bli medvetna.
Mm.
Ligger det något i det här eller är det här helt omodernt sätt att se på drömmar?
Alltså tanken här är ju också att det finns en symbolik. Nu kommer inte budskapen från någon gudom utan det kommer från det undermedvetna. Och anledningen till att det är förklätt så här det är att vi skulle vakna annars. Det var Freuds teori. Om det blev så explicit då, så att alla de här önskeuppfyllelserna som vi har om de skulle verkligen komma till liv i drömmen. Så då kan man säga att drömmar bland annat är till för att vi ska kunna sova. Men också ett sätt då för det här undermedvetna att skicka meddelanden i förklädd form, symbolisk form, till oss själva. Och som då ska kunna tolkas av en psykoanalytiker. Och alla som håller på med drömforskning, de är ju ganska frustrerade över Freud och Jung, som ju var hans lärjunge.
Vad var det största felet med Freud då?
Ja, men problemet är ju det här med att man ska bevisa saker. Det är ju sånt som jag får göra hela tiden. Och det är alltid någon som har invändningar mot vad jag gör och tycker att jag ska bevisa det på ett eller annat sätt. Och det här kan ju ta åratal och decennier för mig och mina kollegor att göra. Men för Freud och Jung så hade de den här teorin där de säger att det finns den här eller de här få funktionerna med drömmar. Och de behöver inte bevisa det.
Så att de har fel bara för att det här går inte att bevisa?
Nej, ja, det kan mycket väl vara så att mycket stämmer i detta. Och att det faktiskt att det finns icke-medvetna processer i hjärnan, det gör det ju. Och det är ju sådana processer som skapar våra drömmar. Absolut. Och de kan definitivt handla om våra vardagliga problem då, som vi har under vaket liv.
Men alltså problemet med teorin det är att det går inte att veta om det stämmer eller inte. Är det det som är problemet?
Ja, det är det som är problemet.
Lyssnaren Ann, hon är övertygad om att drömmarna kan berätta något om oss själva och så här skriver hon i ett mejl till oss. Jag har både dagrestdrömmar som mest handlar om sånt som hänt eller ska hända, men också drömmar som verkar komma någonstans från djupt inne i mitt inre och som handlar om barndomsupplevelser som jag inte är fullt medveten om. Jag har också återkommande drömmar som handlar om studier och arbete som jag kallar för mina stressdrömmar. Jag drömmer också om människor jag känner, om det har varit något problematiskt eller ouppklarat. Alltså hur vanligt är det att drömmar kan gestalta sig på de här sätten? Lite stress, lite ouppklarade grejer, lite olika saker.
Det här tycker jag visar att drömmar kan vara väldigt olika, ha väldigt olika innehåll. Dels att det kan handla om dagsaktuella händelser som vävs in i drömmarna. En del drömmar som ter sig, för oss själva i alla fall, som symboliska. Och lite svårare att ta på. Men återigen, det här med stress och arbete. Då, det är ju som, lite som den första typen där, att det är vardagslivet som återspeglar sig i vad som dyker upp i drömmen.
Men sen är hon också då, Ann, lyssnaren, hon är också övertygad om att drömmarna har ett budskap från djupt in i oss själva. Vad tycker du, är det så?
Jo, men jag tror man kan säga det. För de kommer ju från djupt in i våra hjärnor, ur våra hjärnor. Om det sen är på det här freudianska eller jungianska sättet, eller om det är mer tydligt direkt vad som händer i vårt vakna liv och som inte är symboliskt men ändå återspeglar precis det som händer, så kommer det ju ändå inifrån oss. Det är saker som ligger oss om hjärtat, som vi tänker på mycket, som kommer tillbaka där.
Men finns det vetenskapligt stöd för tanken att drömmarna kan göra oss uppmärksamma på känslor och behov som vi inte riktigt vill eller förmår ta på allvar?
Ja, det här med känslor är ju viktigt. Om det är någonting som så att säga kommer in ifrån dagen före, så är det ju känslorna som återkommer i drömmar. Och kanske inte precis det som har hänt, det här som vi kallar för dagsrester då. Och Absolut. Jag tror att det kan vara en av huvudfunktionerna. Det vill säga känslomässig reglering kan man kalla det.
Mm. Men man kan alltså bli uppmärksam på sånt som man kanske försöker hålla sig borta ifrån, för det är jobbigt.
Det kan till och med vara så här att istället för den här symboliska budskapen, så kan det vara så att drömmar helt enkelt skriver oss på näsan det vi liksom inte ser när vi är vakna.
Ja, jag tycker det är väldigt explicit ibland. Ja. Ingen symbolik utan tydligt.
Ja.
Tydligt. Kan stå uppe på ett berg, svårt att komma ner. Väldigt tydligt att det är liksom lite för mycket på en gång. Men sen så avslutar Ann sitt mejl så här med att beskriva ytterligare en drömkategori. En fin och märklig dröm kallar jag min bebådelsedröm. Jag står ute i ett hav med vatten upp till bröstet. Det är lugnt men stort. En ganska stor fågel kommer och sätter sig på mitt huvud. Det är en mycket positiv dröm, som en välsignelse. Jag är gravid men visste det ännu inte när jag drömde. Jag är inte religiös och lever inte i ett sådant sammanhang. Den här drömmen kändes som en gåva. Vad hade du tänkt om du hade drömt något liknande?
Ja, först är det ju en väldigt vacker dröm, måste man säga. Det här är en dröm som känns symbolisk ändå. Det skulle jag absolut göra. Ur ett vetenskapligt perspektiv så står man ju liksom svarslös inför någonting sånt här.
Svarslös?
Ja, jag kan inte riktigt förklara vad det är som händer här. Men det är ju väldigt fint.
Therese har lyssnat på ett program som du och jag gjorde för ett tag sedan, Pontus, där du sa att drömmar vanligtvis är vardagliga. Så här skriver hon i ett mejl. Min uppfattning är att drömmarna är ologiska, orealistiska och osammanhängande. Mina drömmar utspelar sig ofta på helt okända platser, i byggnader som inte liknar några andra, med personer jag aldrig har träffat. Och handling och geografi ändrar sig ofta flera gånger under samma dröm. Härom natten drömde jag visserligen om min hund, men plats och situation var helt nya. Är denna typ av drömmar ovanliga? Och vad beror det på att jag i så fall har dem?
Mm. Det är sällan man exakt upplever till exempel en speciell plats i en dröm. Det liknar något ställe, man kan tänka att det där var nog de där kvarteren där borta. Men det är inte riktigt samma sak. Det där med annorlunda miljöer. Och de här scenförändringarna. Man går runt ett hörn och så kommer det upp något helt nytt. Det är ju väldigt typiskt för drömmar.
Vilken sorts drömmar är egentligen vanligast? De vardagliga eller de absurda?
De vardagliga är de vanligaste. Enligt de här drömstudierna som gjordes redan på 60-talet. Då, där man jämförde drömmar. Och det finns de som säger att uppåt 90% av alla drömmar är sånt som faktiskt skulle kunna hända i vanligt vaket tillstånd. Med de här olikheterna då, att det är inte riktigt samma platser och miljöer och så vidare. Men ganska många drömmar handlar faktiskt inte om så mycket, utan det kan vara att jag går ner för en gata, det är gula hus, solen lyser, åker förbi en buss, jag vet inte riktigt vart jag är på väg, jag har ingen speciell känsla, negativ eller positiv i kroppen. De drömmarna kommer vi inte ihåg så lätt om man inte för en drömdagbok. Utan vi kommer ihåg framförallt de här som avviker mycket.
Mm-hmm. Så att det kan vara därför Therese tycker att hennes drömmar är ganska extrema, för att det är de drömmar hon kommer ihåg.
Alltså det verkar faktiskt vara det som är förklaringen.
Men vilken roll spelar egentligen personligheten för hur drömmarna ser ut?
Ja, lite studier finns på det. De här olika personlighetsdragen, som att man är neurotisk eller inte, spelar in. Är man mer neurotisk så blir det fler negativa drömmar till exempel.
Mer ångest.
Ja.
Mer mörker.
Ja. Öppenhet är en annan kategori. Och då blir det fler drömmar. Mer symboliska drömmar, som man kan kalla dem.
Men det här med fantasin då? Om man har mycket fantasi, påverkar det drömmarna också?
Ja. Det där är ju lite svårt att liksom säga vad fantasi egentligen är. Men har man en sån föreställningsförmåga och kan leva sig in i saker, så verkar det också som att man oftare har mer liksom intensiva, fantasifulla drömmar faktiskt.
Vi har gjort flera avsnitt om drömmar och vid ett tillfälle så sa du att människor ofta drömmer mindre när de blir äldre, minns du det?
Ja, det sa jag nog.
Och det fick vår lyssnare Ulla att skriva så här till oss. Drömmar är oerhört spännande, tack för programmet, men jag vill genast protestera mot påståendet att man drömmer mindre när man blir äldre. Jag har fyllt 83 och drömmer ofta. Jag brukar trösta mig med att jag har ett rikt inre liv när jag absolut inte förstår varifrån drömmarna kommer.
Okej. Vad roligt att höra.
Roligt att höra, men vad beror det på att en del människor drömmer mer än andra även när de blir äldre?
Det där ser man ju också, att vi verkar drömma ungefär lika mycket allihopa. Alltså när vi har våra REM-sömn, då, och man växer den, så är det 70-80% som säger att de kan återge någon dröm. De har drömt någonting. Så det är inte alltid som man drömmer någonting, med andra ord.
Så att människor drömmer ungefär lika mycket, men man är olika bra på att minnas drömmarna, är det
ja.
Det?
Precis, en del glömmer dem direkt och en del efter en liten stund då. Och vissa kan ju faktiskt komma ihåg under större delen av dagen, men det är lite ovanligt faktiskt.
Men det här då att drömmandet inte avtar med åldern, hur vanligt är det?
Ja, man ser när man gör samma undersökningar och väcker äldre personer ur sömnen, ur REM-sömn specifikt, så är det 40-50% som kan säga att de har drömt någonting. Så att det minskar. Men hur många och vilka som har kvar sina drömmar, det kan jag inte riktigt svara på.
Nej, det förstår jag. Men vad beror det då på att drömmandet ändå avtar rent statistiskt med åldern?
En förklaring är att det är mindre REM-sömn. Det är liksom mer känslor, kan man väl säga, hos yngre personer. Det är lite jämnare känsloliv när man blir lite äldre. Och känslor är viktiga för drömmar. Sen är det ju mekanismer som skapar de här drömmarna. Och de kanske inte är riktigt lika alerta när man blir lite äldre.
Men om man tänker sig då att man har passerat 80, så blir man extremt kär. Då kanske det blir lite mer drömmar.
Ja. Ja.
Starka känslor.
Ja, det är ett bra sätt att drömma med.
Lyssnaren Stig, han har tänkt på om det skulle kunna finnas någon likhet mellan hur drömmar och AI fungerar, så här skriver han till oss. Drömmar har fascinerat mig länge. Det är som om hjärnan producerar film inuti mitt huvud. Nu när AI diskuterar så mycket tycker jag det kan finnas en likhet mellan AI och drömmar. AI trålar ju internet efter fakta. Kanske hjärnan fungerar på ett liknande sätt när vi drömmer.
Jo, kopplingen mellan AI och drömmar den är intressant. Jag har inte tänkt på den tidigare, men AI har ju utvecklats utifrån hur hjärnan och nervcellerna bearbetar information. Och det liknar varandra på ganska många sätt. Drömmar bearbetar information, det som vi har lärt oss. Och det gör ju AI också, hämtar in tidigare intryck, om man säger så. Och det här med att skapa associationer, som ju kan vara en av drömmarnas funktion. Det är någonting som både drömmar och AI gör. Skapar nya kombinationer av vårt vetande.
Men du har liksom pratat om likheterna. Vilken är den största skillnaden då mellan hur AI och drömmar använder den information som finns? Det är ändå stor skillnad på att vara uppkopplad bara på sin egen hjärna som drömmarna och hålla på och leta information på hela internet.
Mm. Den stora skillnaden är väl just det känslomässiga. Det har ju inte AI, men det har vi i överflöd.
Avslutningsvis, Pontus, vad tycker du främst kan vara bra att känna till om drömmarna för att vi ska ha så stor glädje av dem som möjligt?
Ja, men det är att saker som händer i drömmar, det säger någonting om vad vi tänker på och vad som är viktigt när vi vaknar. Men som vi kanske inte riktigt har uppmärksamhet på då.
Ja, så att drömmarna kan göras mer uppmärksamma.
Ja.
Mm. Och det kan vara bra att veta.
Ja, de kan ha ett viktigt budskap.
Men är det rätt sätt att förhålla sig till sina drömmar att man ska försöka ha glädje av dem?
Det tycker jag man kan ha. Men det behövs inte.
Nej, man får välja själv.
Ja.
Så roligt att prata med dig, Pontus. Vi ses snart igen.
Det gör vi. Tack.
Gäst var Pontus Wasling. hjärnforskare och läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Producent var Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.
I morse publicerades bland annat det här.
Hur ser ett kärnvapenparaply ut, Moa Kärnstrand?
Ja, är det ett amerikanskt så är det ju ett väldigt stort paraply. Men frågan är vad det har för kvalitet egentligen.
Peking rapporteras ju öka på sin kärnvapenarsenal, Hanna Sahlberg.
Ja, det är sån fart i vapensmedierna i Kina nu att det oroar militärhögkvarteret Pentagon i USA.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och föredrar du att lyssna via radio så går det bra ikväll 5:05. I P1 sänder vi radiokorrespondenterna Kina.
Det här ser ganska bra ut skulle jag säga.
Svenskarna älskar att åka utomlands och i år ser reskassan ut att räcka lite längre än tidigare.
Sen så såklart är kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats, va?
Lyssna på Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio Play.
Jenny Lind, Sveriges första världsstjärna, ska det handla om nu. Det här programmet sändes första gången i mars i år.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Det är april år 1846. Utanför operahuset i Wien har massor av människor samlats. Trängseln är så stor att militären kallats in. Och inne i operahuset vill applåderna aldrig ta slut. Framme på scenen står en ung svensk sångerska, alldeles överväldigad. Publikens buketter regnar ner över henne. Till och med kejsarinnan kommer fram och lägger en krans vid hennes fötter.
Ja, det är ju en Askungsaga, är det ju verkligen. Det är kanske därför den är så fascinerande, för det är en Askungsaga.
Och det är inte bara i Wien hon hänför publiken. I Berlin, London och New York, ja vart hon än kommer, samlas människor i tusental.
Hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Det här är Bildningsbyrån om den svenska nektergalen Jenny Lind, som blev Sveriges första världsstjärna, trots att hon föddes med alla odds emot sig.
Kan vi vara här faktiskt? Det här är faktiskt, här är lite
lådor
och här är ett piano också.
Ja, precis.
Vi börjar i ett litet arbetsrum fyllt av böcker och kartonger på Linnéuniversitetet i Växjö. Här jobbar musikforskaren och sångerskan Ingela Tägil.
Hur många år av ditt liv skulle du säga att du ägnat åt Jenny Lind?
Oh, det är många.
På meritlistan står till exempel en avhandling om Jenny Lind och så biografin Nektergalen.
Hon sticker ut liksom, i scenkonstvärlden på den här tiden. För att hon föds ju väldigt, väldigt fattig och gör en klassresa som inte är möjlig att göra egentligen. Alltså en klassresa som är så mycket man bara kan tänka sig.
En annan som ägnat mycket tid åt Jenny Lind är regissören Mikaela Granit. Aktuell med en pjäs på Norrbottensteatern.
Vi står framför mitt arbetsbord. Nu kan vi säga, nu är föreställningen gjord, så jag står egentligen här och bara ska plocka ihop allt material. Det är ganska många högar.
Pjäsen heter Nektergalen och Mikaela har lagt många timmar på att komma sångerskan nära.
Det finns ju en bild av Jenny Lind som den här fantastiska sångfågeln. Men vem var hon? Vem var människan? Vad drev henne? Vad var hennes bakgrund?
Och det är precis det vi ska ta reda på nu. Jenny Lind föds i oktober år 1820 i Stockholm, som vid den här tiden är väldigt litet.
Pyttelitet. Det är ju i princip Gamla stan. Man brukar ju jämföra Sverige vid mitten av 1800-talet med Mali idag. Att det är ett jättefattigt u-land.
Och Jenny börjar sitt liv på samhällets absoluta botten.
Hennes mamma, Anna Maria Fällborg, är nämligen frånskild och därmed ogift. Jenny är ett så kallat oäkta barn, som det står i kyrkboken.
Ja, det betyder ju att hon är stigmatiserad från början. Det är ett skällsord på den här tiden, oäkting. Det är längst ner på samhällsstegen, är det.
Jenny lever sina första år, ibland med sin mamma, men oftast hos olika fosterfamiljer. Och det är i fönsterkarmen hos ett vaktmästarpar som allting börjar. Nästan av en slump.
Det är en fin historia.
Jenny är 8 år och som hon själv beskriver i ett brev. En liten ful, brednosig, skygg, tafatt, alldeles i växten till hopaslagen flickunge. En dag sitter den här ungen i ett öppet fönster och sjunger för sin katt.
Det var ju mycket ljud. Grisar och skit och människor och så. Och där satt den här lilla flickan och sjöng där i fönstret med sin röst.
Och förbi så går en piga till en premiärdansös på Kungliga Teatern.
Och hon hör den här lilla flickan sjunga med den här stämman som bara går rakt igenom.
Och pigan går hem och berättar för sin matmor om flickan som sjunger så fantastiskt för katten.
När premiärdansösen själv får höra flickan med den underbara rösten tar hon kontakt med Jennys biologiska mamma. Det här barnet måste utbildas för teatern.
Och då ska då Jennys mamma ha slagit ifrån sig och sagt att aldrig i livet, teatern, det är syndens näste, dit ska hon inte.
Kvinnor som uppträder på scen uppfattas nämligen som prostituerade.
För de visar upp sig. Och visar man upp sig så visar man sin tillgänglighet och då visar man hur tillgänglig man är på alla plan då.
Ändå låter sig mamman till sist övertalas. För en tid senare går Jenny upp för de breda trapporna till den Kungliga Teatern mitt i Stockholm. Precis där Kungliga Operan ligger idag. Jenny provsjunger först för teaterns sångmästare som blir rörd till tårar. Sen för självaste teaterchefen, greve Puke, som först inte alls är intresserad.
Det är greve Puke som ska ha sagt att hur gammal är flickan? Ja, hon är 9 år. 9! Det här är inte en barnkrubba, det här är konungens teater.
Men när han väl hör Jenny sjunga blir han också rörd till tårar.
Då blir hennes liv förändrat. Det innebär att hon får en plats på Kungliga Teatern som elev.
Och det blir ju en frihetens plats. För henne.
Kanske är den här historien om hur Jenny blir upptäckt lite förskönad. Men det är så hon själv kommer berätta den.
Ja, vi får ju tro henne.
Barn antas faktiskt till teatern vid den här tiden. Men just 1830 är Jenny yngst med sina 10 år. Hon skolas i teater, dans och sång. Och hennes begåvning börjar snart märkas.
Folk pratar om henne som hon skrivs i tidningen om henne så här som ett underbarn.
När Jenny börjar på teatern betalar de för hennes uppehälle. Och nu vill hennes mamma Anna Maria att hon flyttar hem till det flickpensionat som hon driver i ett slumområde. På ytan är det kanske en solskenshistoria. Men i själva verket är det nu den verkliga misären börjar. För det är inget kärleksfullt hem.
Mamman hon är hård, hon är jättehård. Och hon misshandlar henne rätt kraftigt får man säga. Och det var ju ingen ovanlighet på den tiden, men det verkar som att det var lite utöver det vanliga.
För att dölja att hon har ett oäkta barn kallar Anna Maria sin dotter för en tiggarunge som hon plockat upp från gatan. Hon slår henne med olika tillhyggen, låser in henne i en mörk skrubb och örfilar henne så hårt att det blöder ur öronen. Som om allt det här inte vore nog så får hon också för lite mat.
Ja, hon är smal och väldigt liten. Man ser den första klänningen hon hade på scenen, den finns ju kvar från när hon var 10 år då. Så första gången jag såg den så gissade jag att oj, det är en klänning för en 5-åring.
Hur Jenny har det där hemma vet vi från rättegångsprotokoll. För när hon är 14 ger hon prov på en handlingskraft som kommer hjälpa henne flera gånger i livet. Den här gången rymmer hon hemifrån. Gråtande knackar hon på teaterdirektörens dörr och ber om hjälp.
Och han tar in henne och placerar henne på en annan pension.
Jennys mamma, Anna-Maria, blir rasande och går till domstol. Det blir en uppslitande process som varar i 2 år och som slutar med att Jenny tvingas flytta hem igen.
Det finns ju vittnen som säger det från den tiden att det var väldigt plågsamt för henne.
Samtidigt öppnar sig en annan värld på teatern. Där får hon allt större sånguppdrag och publiken älskar henne. Men så händer det som bara inte får hända. Det är något fel med rösten.
Det är där hon får sin första utmattning i rösten. Det är där hon blir röstskadad första gången.
Röstskadan kommer följa Jenny hela livet. Och det ska bli värre. Men för tillfället fortsätter hennes karriär spikrakt uppåt. Den 7 mars 1838 kommer det stora genombrottet. Jenny är bara 17 år gammal när hon får rollen som Agathe i den romantiska operan Friskytten. Dagen innan är det genrep. I publiken sitter kritiker och konkurrenter. Stämningen är rätt spänd.
Då har hon väldigt lite röst vid det här laget. Det är nervöst alltså att hon ska få göra den här rollen för att hon är... Ja, man vet inte om hon kommer att hålla eller inte.
Men rösten håller faktiskt. Och när Jenny sjunger sin aria i andra akten blir det dödstyst i publiken. När de sista tonerna klingat ut lägger till och med orkestern ner sina instrument för att applådera.
Om den dagen har hon då sagt att jag steg upp så som en människa och lade mig så som en annan.
Resten av sitt liv kommer Jenny att fira den 7 mars som sin andra födelsedag.
Frågan är om hon inte tyckte det var ett större datum än födelsedagen.
Jenny Linds spirande karriär råkar sammanfalla med att tidningarna för första gången intresserar sig för personen bakom rollen. Och nu börjar bilden av henne ta form.
Ja, men det är ju då den här ljuva, änglalika, unga flickan, kvinnligheten som skapas där någonstans.
Det här passar Jenny perfekt.
Jag tror att hon insåg där någonstans att ja, men det här var smart, det här var bra. Så att det innebär att hon får rollen av att vara 1800-talets idealkvinna.
Jennys röst och goda rykte tar henne in i de fina salongerna där hon sjunger för Sveriges elit. Med succén kommer också en ny slags trygghet. Och efter ett bråk lämnar hon sin mamma för gott och flyttar in hos den uppburne kompositören Adolf Fredrik Lindblad och hans familj.
Du beskriver honom som en fadersfigur.
För henne var det en fadersfigur helt klart och hans fru var en modersgestalt.
Så länge hon bor hos Lindblads låter Jennys mamma henne vara. Hon vågar inte stöta sig med en så mäktig man. Jenny Lind är nu 19 år och redan så populär att hon liknas vid en komet med en svans av beundrare efter sig. Kungen, Karl den 14 Johan, utser henne till hovsångerska och hon väljs in i Musikaliska akademin som den yngsta någonsin. Men allt det här är på väg att gå förlorat. För röstskadan kommer tillbaka.
Hon är hes. Hon blir hesare och hesare. Det märks i tidningsrecensionerna. Och hon är ju själv orolig för det här också. Och det är förmodligen samma skada som hon har haft tidigare.
Situationen blir snart ohållbar. Jenny inser att hon behöver hjälp.
Hon får ju veta av en kollega i Stockholm och han har gått för en Manuel Garcia i Paris. Och han menar att det är nog han som ska kunna hjälpa dig med den här rösten.
Garcia är en av världens bästa sångpedagoger. Men han är dyr. Jenny sparar själv ihop pengarna genom att utöver jobbet på teatern ge sig ut på sångturné. Vilket förstås belastar rösten ännu mer. Sommaren 1841 kan hon äntligen resa till Garcia i Paris, där hon är helt okänd.
Hon blev inbjuden till en salong helt enkelt och där var även Garcia inbjuden och så skulle hon underhålla lite och spela och sjunga lite.
Och Jenny är nervös när hon sätter sig vid pianot för att sjunga några svenska folkvisor.
Och hon var helt utmattad och helt uttröttad i rösten, så att hon misslyckades ganska kapitalt med det. Garcia blev inte imponerad.
Garcias dom blir hård.
Och han säger att, nej men, ni har ingen röst kvar.
Dessutom passar hon inte in i de fina salongerna. Han vill inte slösa sin tid på att undervisa henne.
Det måste ju varit fruktansvärt. Det måste ju varit väldigt jobbigt.
För vad stod på spel?
Hela livet, hela karriären, hela allt. Och det finns inget socialt skyddsnät, så det finns ju ingenting. Liksom. Hon kan inte falla tillbaka på någonting. Så det är ju en katastrof.
Men Jenny ger inte upp. Hon är beredd att göra vad som helst.
För hon är en otroligt envis person.
Och Garcia ger henne en sista chans.
Om du är alldeles tyst, inte ens prata alltså. Du ska vara alldeles tyst i 6 veckor. Så ska jag lyssna på dig igen.
Det blir ännu en stor vändpunkt i hennes liv. För tystnaden ger resultat. Och Garcia lär henne en sångteknik som gör att rösten håller. I oktober 1842 gör en 22-årig Jenny Lind comeback på Kungliga teatern i Stockholm. Biljetterna har varit slut i flera månader och sen sålts för skyhöga priser på svarta börsen. Jenny ska framföra ett av sina paradnummer, Norma, ur Bellinis opera med samma namn.
Hon hade gjort Norma precis innan hon slutade, innan hon skulle åka till Paris. Och nu skulle hon då göra Norma igen då. Det är ju strategiskt, för då kan man ju jämföra, och det gjorde man också.
Ingen nu levande har någonsin hört Jenny Lind sjunga. Det här var före inspelningstekniken. Men här hör vi istället Maria Callas år 1949 sjunga just Norma. Med sin nya sångteknik överträffar Jenny alla förväntningar.
Det var en revansch. Härlig revansch.
När hon lyssnar till jublet från publiken är det hennes tur att bli rörd till tårar.
Rösten var inte förstörd. Och det, när man tänker sig liksom innan hon åkte dit, hon visste ju faktiskt inte hur det skulle gå. Och det var, hon satsade allt. Hon hade ju allt att förlora också.
Så hur lät då Jenny Lind? Musikforskaren Ingela Tägel har försökt ta reda på just det.
Ja, men hon använde ju då liksom tidigare tekniken, vad som finns inspelad. Så att vi skulle inte riktigt känna igen det här som operaröst ifall vi hörde det idag. Det finns beskrivningar av att hon till exempel kunde sjunga ett pianissimo jättesvagt, väldigt, väldigt högt. Och att det ändå då liksom hördes i minsta vrå utav teatern.
Jenny Lind är en hög koloratursopran. Och hennes röst beskrivs ofta som beslöjad, förmodligen på grund av röstskadan.
Det som är mest spektakulärt med Jennys röst, det är nog i och med att hon har ett ganska högt bukstöd och ett struphuvud som är flexibelt och som åker upp och ner, och så har hon dessutom inget vibrato. Och då kan man ju tänka sig att det blir en rak ton. Där har jag ett vibrato. Där har jag inget vibrato.
Och så behärskar hon den tidstypiska drillen helt perfekt.
Att man slår mellan två toner, att man sjunger två toner och så liksom ska rösten slå emellan. Det är liksom om jag tar så ska jag liksom kunna slå mellan de båda tonerna, och det kan inte jag.
Men det kan en näktergal. Och när Jenny Lind fått ordning på rösten och lämnar Sverige för att pröva vingarna utomlands, så är det så hon kommer kallas. Den svenska näktergalen. Ni minns kanske början av programmet, när Jenny Lind uppträder i Wien. Våren 1846 står hon på scengolvet och tar in det enorma dånet från publikens jubel. Hon blir inropad hela 25 gånger. Det är en magisk kväll. Nästan lite för bra.
Jag tror att hon var väldigt tvegad, att det var dubbelt för henne. Jag tror att hon både älskade och tyckte att det var jättejobbigt också.
I trängseln utanför konserthuset har Jenny svårt att komma fram till sin vagn. Hennes betjänt blir neddragen och så illa klämd att han måste till sjukhus. Och fansen svärmar inte bara i Wien. I hela Europa talas det nu om en Jenny Lind-feber. Regissören Michaela Granit berättar.
Folk svimmar, de trampar på varandra när de ska gå på konserter. Tjejer, flickor, vi har Jenny Lind-peruker. Man döper alla barn till Jenny.
I tidningarna har det börjat dyka upp satirteckningar där män ligger och skriker hennes namn i kudden.
Jag hittade sådana arkivbilder där män hamnar på sjukhus och har Jenny Lind-feber.
Ett extra svårt fall av den här Jenny Lind-febern drabbar den danske sagoförfattaren H.C. Andersen.
Han blir besatt av henne, så ska man väl kunna beskriva det.
Han förföljer ju Jenny i princip under flera år på turnéer. Så är det inte helt ovanligt att liksom man har hela sällskap med sig. Och H.C. Andersen, han ingår i hennes hejaklack ganska mycket.
Flera gånger friar han till henne.
Ja då, flera gånger.
H.C. Andersen skriver till slut sagan Nektergalen om sin olyckliga kärlek till Jenny Lind. Hon är fågeln och han kejsaren som försöker bura in henne.
Idag skulle vi väl ha kallat honom en stalker.
Jenny Lind har också publikens kärlek. Till och med de kungliga älskar henne.
Det är en del av Askungesagan.
I London blir hon god vän med självaste drottning Victoria. En av världens mäktigaste personer.
Det är så stor klassresa man kan göra. Och där är hon ju också bland de första. För tidigare så gick det inte att göra riktigt den klassresan.
I sin nya position har Jenny också en sällskapsdam vid sin sida, Louise Johansson. Och i hennes dagböcker framstår Jenny Lind inte alltid som den där perfekta kvinnan som visar sig på scen.
Hon skäller ut Louise hela tiden. Det känns ibland som att hon skäller på henne från morgon till kväll. Gjorde hon säkert inte, men ibland känns det så som att Louise får ta väldigt, väldigt mycket. Hon får ta mycket skit helt enkelt.
Som kvinna under 1800-talet förväntas Jenny Lind gifta sig. Och det är fler än H.C. Andersen som friar till henne. Men när hon själv blir kär är det en man hon inte kan få. Den kände kompositören Felix Mendelssohn.
Hon blev ju väldigt förtjust, eller de blev väldigt förtjusta i varandra. Och då förtjusta låter liksom, jag tror att det var en konstnärligt möte mellan de två. De möttes ju verkligen i någon slags passion och konstnärskap.
Men han var redan gift så att det var big no-no.
Extra olyckligt blir det när Felix Mendelssohn dör i en stroke, bara 38 år gammal. Jenny Lind hamnar i en djup depression. Och hon lider också av scenskräck.
Hon är så rädd för att inte duga.
Som värst är det inför en ny operascen.
Så försöker hon ställa in premiären, då det är här gör hon, bodde i Wien och i London. Hon försöker ställa in mer än en gång.
Dessutom börjar turnélivet bli rätt slitsamt.
Hennes spelschema är ganska späckat. Hon reser nonstop i en diligensvagn och så i 2 dygn och sen ska hon sjunga på kvällen. Alltså det är ganska ansträngande.
Till sist blir det för mycket. Vid 28 års ålder tar hon återigen livet i sina egna händer och bestämmer sig för att sluta med de ansträngande operaföreställningarna. Trots det har hon inte nått kulmen av sin karriär. För hon fortsätter sjunga genom att ge konserter. Och borta i Amerika har en man vid namn Phineas Barnum fått upp ögonen för henne.
Barnum, han är ju liksom känd för att visa upp freaks. Strax innan har han visat upp en liten pojke som heter Tom Thumb, alltså Tom Tumme. Och han är ju då kortväxt.
Nu ska Barnum visa upp världens bästa sopran. Och Jenny tackar faktiskt ja till idén.
Det är en gudfruktig familjefar och då tycker hon att han är helt okej.
Och han då, har han hört henne?
Nej, det har han inte. Han har hört talas om henne. Det är en helt annan sak. Men hört henne har han inte. Det spelar honom ingen roll egentligen. Han vill bara visa upp henne.
Den amerikanska publiken har förstås inte heller hört Jenny Lind. Så Barnum ser till att alla vet vem hon är. Hennes porträtt pryder nu cigarrlådor, parfymflaskor och ridhattar. Det säljs till och med soffor i hennes namn.
Hon möter en ny värld. Hon som inte gillar uppmärksamhet möter nu amerikansk marknadsföring.
Den 1 september 1850 anländer Jenny Lind till New Yorks hamn. Och det som väntar henne där är nog både en dröm och en mardröm.
Det är ett spektakel i hästväg alltså.
Hon möts av en folksamling på 30 000 personer som hurrar och viftar med vita näsdukar. Utanför hotellet väntar ytterligare 20 000 fans och en stor orkester eskorterad av brandmän med facklor. Jenny som är trött efter resan över Atlanten måste ut på balkongen och vinka.
Jag tror att hon hoppas på att det ska vara en tillfällighet. Att det inte ska fortsätta. Men det gör det. Det fortsätter.
Spektaklet fortsätter genom den 2 år långa USA-turnén.
Det är ju där hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Ibland får Barnums dotter rycka in och låtsas vara Jenny för att hon ska bli lämnad i fred. Men resan är inte bara besvärlig. Den blir också hennes största succé.
Det blir kulmen på hennes karriär, så att det är total succé. Och det är ekonomisk succé också. Barnen tjänar massor med pengar på henne. Hon tjänar själv massor med pengar.
Det rör sig om fantasisummor.
Ibland så vill den här Barnum då lansera henne med att auktionera ut biljetter. Och när då biljetter går på auktion så kan det ju handla om hela årslöner som den kostar då.
Som de flesta kvinnor vid den här tiden är Jenny Lind omyndig. Genom att göra en god vän till förmyndare tar hon kontroll över sin ekonomi. Och en stor del av pengarna hon tjänar väljer hon att ge bort till vänner och välgörenhet.
Hon är rätt generös, får man säga. Och sen får man också komma ihåg då att det, var ju liksom, det är lite klassmarkör att visa att nu tillhör jag överklassen, då sysslar jag med välgörenhet. För det gör överklasskvinnor, de sysslar med välgörenhet, så det är ju nu gör Jenny det också.
Men det Jenny Lind drömmer mest om är något som inte kan köpas för pengar. En egen familj. Trots att hon knappt fyllt 30 har hon nästan gett upp när en ung pianist kliver in på scen.
Ja, hon börjar träffa Otto Goldschmidt. För att en bit in på den här turnén i USA så blir hennes pianist hemkallad till England. Och då måste de byta pianist. Och då kommer Otto Goldschmidt.
Den 9 år yngre Otto Goldschmidt har varit elev till Felix Mendelssohn. Jennys stora kärlek som alltså är död.
Då har de ju någonting gemensamt. Och sen så har de väl fler saker gemensamt säkert. De fattar tycke för varandra och gifter sig. Han är nog precis vad hon behöver, tror jag. Lugn och motsatsen till Jenny som är ett yrväder som kan brusa upp. Det gör inte han, tror jag inte.
Nu tar Jennys tillvaro åter en ny vändning. Efter allt slit drar hon sig tillbaka och lever familjeliv i England med hus och 3 barn. Och resten av sitt liv kan hon bara skörda frukterna av vad hon åstadkommit.
Och hon lever sin sista tid tillsammans med sin dotter, som hon nog har ett väldigt gott förhållande till.
Och så en morgon i november 1887 vaknar Jenny Lind för sista gången.
Och det är dottern som berättar att hon vaknar på morgonen och solen skiner in genom rutan och hon sjunger då på Schumanns Sonnenschein, solsken. Och så gnolar hon lite på den och sen så på kvällen så dör hon.
Jenny Lind blir 67 år. Så vad har hon då betytt?
Hon har betytt mycket för Sverige. Hon var den första världsstjärnan från Sverige. Hon betydde mycket för operasångerskor som kom efter henne. Det blev lite lättare att stå på en scen efter henne. Här i Sverige så är vi ibland vårdslösa med vår historia och med de som har gått före. Och vi har lite väl mycket ideologi av att vi skapar oss själva på något sätt och glömmer bort de som har gått före oss.
Du har hört Bildningsbyrån om Sveriges första världsstjärna, Jenny Lind. Fler avsnitt i serien hittar du på UR Play. Jag heter Lina Sundahl Järv och producent var Elin Iskra.
Det här är ett program från UR.
Det är ju inte bara så att vi är utsatta för övervakning utifrån från en annan aktör, utan det handlar väldigt mycket om våra egna beteenden, till exempel att använda sociala medier.
Fabriken om övervakning.
Tekniken kommer ju bara bli mer och mer avancerad. Så då är ju frågan, vad ska vi göra, vad vill vi göra och vad borde vi göra och inte göra?
Lyssna på Fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
En ny vecka har startat med allt vad det innebär. Bland annat ska vi sända talkshow om några minuter, veckans första sändning. Kulturnytt efter det och Studio 1 efter 4. Men nu närmast nyheter från Ekot Radiosporten här i Sveriges Radio och P1. Klockan är 3.
En brand i ett ställverk i Mölndal söder om Göteborg har orsakat ett stort strömavbrott i bland annat Partille och Mölndal. Och med nu direkt från Mölndal är P4 Göteborgs reporter Jonas Bolin. Ja, Jonas, hur omfattande är det här strömavbrottet?
Jo, men just nu så är det över 20 000 drabbade enligt Mölndals energi, och det går då alltså ända ut från Mölndal ut till Partille kommun helt enkelt. Det som jag har sett när jag har varit ute här, det är strömlösa spårvagnar som bara står strömlösa och tomma, och lägenheter står helt strömlösa och svarta de även så.
Övrigt? Är det butiker och sånt också som är utan ström eller?
Som det ser ut nu, ja. Just nu så är det ingenting som fungerar, utan allting är helt kolsvart och nedsläckt helt enkelt. Det är lite halvkaos kring kollektivtrafiken just nu i Mölndals stad. Och extrabussar och dylikt har satts in för att helt enkelt komma underfund med det här då.
Vet man hur det här började då?
Ja, men det är en explosion som ska ha brutit ut vid ett ställverk i Rävekär i Mölndal helt enkelt. Och larmet inkom till SOS Alarm kring klockan 12. Och sen dess så har det varit strömlöst helt enkelt. Det har brunnit i det här ställverket helt enkelt.
Och vet man när strömmen beräknas vara tillbaka?
Som det ser ut nu så är prognosen oklar, utan vi kan bara vänta och se. Ja, sammanfattningsvis.
Säger Jonas Bolin, reporter vid P4 Göteborg, direkt med från Mölndal. Svenska UD följer den svenska aktivisten Greta Thunbergs situation efter att det fartyg med aktivister som seglat mot Gaza har bordats av israeliska styrkor. Samtidigt så betonar utrikesminister Maria Malmer Stenegard att regeringen har avrått från resor till Gaza i 10 års tid, och aktivisterna på fartyget har ett tydligt eget ansvar, säger hon. Och bedömningen är att ingen ombord svävar i fara, det sa utrikesministern i riksdagen idag. Vädret: från östra Svealand upp över sydöstra samt mellersta Norrland väntas det under kvällen bli skurar som mattas av, och längst i söder så blir det ett soligt avslut på dagen. Under natten så tätnar molnen från sydväst, och allra längst i norr så blir det skurar. Och det avslutar Ekots nyheter. I studion nu Annika Nordin.
Och på det, Radiosporten uppdaterar och börjar med fotboll. Victor Nilsson Lindelöf stod över landskampen mot Ungern senast eftersom hans fru väntar barn, vilket de fortfarande gör. Och därför finns mittbacken heller inte med i morgondagens träningslandskamp mot Algeriet. Det meddelade fotbollslandslaget under dagens träning i Stockholm. Mer fotboll.
De två åskådare som gjorde nazihälsningar under en Malmö FF-match tidigare i år döms nu för hets mot folkgrupp. Det var i början av mars när Malmö FF tog emot Västerås SK på hemmaplan i Svenska Kuppen som männen, båda i 20-årsåldern, höjde sina armar i nazihälsningar när Malmö FF gjorde mål. Det hela uppmärksammades inte bara av polisen utan också av flera MFF-supportrar som konfronterade männen som då fick lämna läktaren. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter.
Det rapporterade Sofie Dalöv, P4 Malmöhus. I studion denna gång Mats Fagerström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Frågan som vi ställde här i talkshow i förra veckan var om Greta Thunbergs politiska genomslag var större när hon uppträdde som talare inför generalförsamlingar och parlament eller om det var större när hon inte ställde upp på spelreglerna och praktiserade civil olydnad. Efter att idag har funnits på första sidorna på New York Times och Guardian, vad säger du, Katrin?
Jag säger att oavsett om hon toppar nyhetssajter runt om i världen så kommer det ju tyvärr inte göra någon skillnad på marken i Gaza. Alltså människor kommer fortsatt riskera livet när de ska försöka få mat. Gisslan kommer fortsätta att vara tillfångatagen. Jag tror inte Gretas, det som händer henne, kommer göra någon som helst skillnad.
Nej, det är väl den dystra sanningen,
ja.
Förmodligen. Katrin, det är måndag och på måndagar och onsdagar så spelar jag ju snuttar av den enligt mig bästa låten som släpptes föregående fredag men som varken ligger på P4 eller P3 spellister. Det här är ett självpåtaget ok som många förmodligen med glädje skulle lyfta från mina axlar.
Men hur mycket ok är det?
Men någon måste göra det, det är så jag tänker. Nu dagens dilemma. Otroligt mycket bra musik släpptes i fredags. Så mycket bra musik att jag inte kan riktigt välja, känner jag. Jag har aldrig sympatiserat mer med Jean-Paul Sartre än idag. Läste du Sartre?
Vi var väl tvungna att göra det i gymnasiet ändå. Ingick inte det?
Du frågar mig om
ja.
Det.
Ja. Alltså även på din tid.
Jag vet faktiskt inte om det gjorde det. Kommer du ihåg hur han såg ut, Jean-Paul Sartre? Lite som Woody Allen liksom. Och jag tror att det finns fler likheter mellan de båda än vad man kanske vill veta. Woody Allen, är han kanslad hemma hos dig?
Nej.
Nej. Tycker jag är trevligt. Jag tänker att Sartre var ju ihop med Simone de Beauvoir.
Men jag tycker hans senaste film var jättedålig. Ja, den här som utspelade sig i Frankrike. Jag var så irriterad när jag såg den.
Ja, och det var kanske därför jag inte ens kände att jag såg den. Jag ville behålla det jag kom ihåg som genialt av Woody Allen.
Ja, det var det inte.
Jag tänker att Sartre var ihop med Simone de Beauvoir och jag tror faktiskt att historien skulle ha överraskat Sartre för det känns som de Beauvoirs texter kanske överlevt snarare än hans. Eller så är det bara min känsla, jag vet inte. Om 50 år, Katrin, vems förnamn kommer man komma ihåg när man refererar till podden Druid och Zimmermann?
Om 50 år, det sorgliga är att varken David Druid eller Katrin Zimmermann kommer vara ett namn på människors läppar.
Så blygsam. Det här är i varje fall vad jag väljer mellan idag. En ny låt av Fletcher, den heter Boy, där hon sjunger I kissed a boy och vet att hon därför kommer göra alla besvikna. Hon har burit på den här hemligheten, nu måste hon berätta, hon kysste en kille.
För att hon är gay.
Det finns ju många låtar, inte minst Katy Perry som I kissed a girl och du vet Britney Spears och Madonna som kysser varandra. Och så. Men Fletcher är lesbisk och hon har sjungit massor om det och vänder alltså på det. Hon bekänner det inom citationstecken fruktansvärda. Hon kysste en kille. Alla kommer bli besvikna. En ganska kul take. En väldigt bra låt. Och sen Joy Oladokun som släpper det bluesiga Dear Maria idag. Om någon förtjänar uppmärksamhet så är det Joy Oladokun. Eller kanske Igla Cherry som går 100% in på Bryan Adams och 90-tal med sin nya låt Hate to Love. Lite oväntat.
Den vill jag höra.
Du förstår hur jobbigt det här har varit för mig.
Ja. Det är också någonting med att du återger små textanalyser av de här 3-4 låtarna som du väljer mellan. Utan att låta oss få lyssna på dem.
Och jag har dessutom valt ytterligare en som jag inte har pratat om. Det blir Moana idag. Lita på mig.
Lita på mig. Lita på allt jag gör för oss. Bara lita på mig. Hit me up så fort du har kommit loss. Bara lita på mig.
lita på allt jag gör för oss. Bara lita på mig. Lita på mig. Bort från allt det där som drog mig ner till en nivå, svär du skulle inte tro mig. När det tog fart, inte förestått, det slog mig. Jag hade fått nog, jag var tvungen kutta.
Vad säger du?
Att vi inte behöver någon textanalys.
Ett bra val ändå, eller?
Jag hade hellre hört Eagle Eye Cherry.
Okej, ja, vi har ju onsdagen på oss. Just det, förresten sa jag det. Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och mig Jonas Bonnier. Traditioner, Katrin, gillar du dem?
Mer och mer.
Mm.
Jag har på ålderns höst insett, ja, det får jag väl lova att motvilligt medge, att det faktiskt finns något fint med att återkommande göra saker med familjen till exempel. Det blir ju ett sätt att bygga gemensamma minnen, men det här är väldigt sent påkommet. Jag kan säga att fram till för några år sedan så skydde jag traditioner och tyckte att det var det mest underbara med att bo utomlands. Att man var helt fri från förpliktelser.
Och det betyder ju att du är bra på att etablera nya traditioner snabbt.
Det blir väl inga traditioner, tror jag.
Jag vet inte, men jag menar, ibland är det konstigt också att det är svårt att ta död på traditioner. Jag tänker på Kalanka på julafton som ju uppstod i en värld där det här var unikt och spännande att få se en tecknad film. Och nu undrar man varför man överhuvudtaget gör det där. Eller samma sak som att varje år...
Eller så kan man låta bli. Vissa av oss är på övervåningen när Kalle Anka pågår.
Jag tror att ratingmässigt, Katrin, så tror jag att det är väldigt många som ändå kör på med traditionen.
Man borde välja Kan du vissla Johanna istället.
Sen kan man också etablera nya traditioner. Vi har väl alla varit med om att man har gjort något kul med någon och kvällen har avslutats med att någon säger att det här gör vi om, det blir en tradition.
Mm.
Ja. Katrin, när någon säger så, väcker det lust eller får du mer panik?
Nej, men numera så är ju jag välvilligt inställd och så tänker jag att det är väl bra att någon har fått